Välkomna till den sjunde predikan i den här boken Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till Romarbrevet kapitel 3, vers 21 till och med 31. Och därmed så kommer vi också in på ett helt nytt avsnitt av Romarbrevet som jag kallar Guds givande av rättfärdighet. Det sträcker sig från och med Romarbrevet 3, 21 till och med slutet av kapitel 8. Och vi ska strax läsa Romarbrevet 3, 21 till och med 31. Men låt oss först be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Aposteln Paulus skriver från och med Romarbrevet 3, 21. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika sant som att Gud är en. Han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron. Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte. Vi upprätthåller lagen. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Tillvarons viktigaste fråga är hur man blir eller är rättfärdig inför Gud. Gud är domaren och det gäller att vara godkänd, accepterad av honom. Hur ska en rättfärdighet kunna uppnås som håller måttet inför Gud? Vi ska nu i predikans första del tala om rättfärdigheten från Gud. Den objektiva och allmänna rättfärdiggörelsen. Människan har ingenting att komma med vad gäller rättfärdighet. Men det behövs inte heller. Helt bortsett från lagen, det vill säga helt vid sidan av och oberoende av allt det goda som människan kan tänkas åstadkomma i enlighet med vad som krävs av henne, har Gud skänkt en annan rättfärdighet. Denna andra rättfärdighet är, som Luther säger, en främmande rättfärdighet. Eftersom den är en annan persons rättfärdighet som tillräknas människan. Denna främmande rättfärdighet vittnar lagen och profeterna om, som Paulus skriver i vers 21. Här syftar lagen på de fem Moseböckerna. Och med profeterna menas förstås de gammaltestamentliga profetböckerna. Där det till exempel hos Jeremia heter om den kommande frälsaren, Jeremias bok kapitel 23 vers 6. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren, vår rättfärdighet. Denna rättfärdighet är fritt tillgänglig för var och en som vill ha den. Det är en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror, som Paulus skriver i vers 22. Att det är fråga om en rättfärdighet från Gud i vers 21 ger sig inte omedelbart på rent grammatiska grunder. Dikaio synne theo skulle rent språkligt också kunna översättas Guds rättfärdighet och syfta på en inre egenskap hos Gud enligt vilken han dömer världen efter sin rättvisa norm. Men av sammanhanget förstår vi att så inte kan vara fallet. Här är det ju fråga om någonting helt vid sidan av lagen. Någonting som tas emot av alla som tror. Nämligen evangeliet om Jesus Kristus. Vi möter samma sak i Filipperbrevet 3:9. Och där medför den språkliga konstruktionen att det otvetydigt är fråga om en rättfärdighet som, citat, kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Där har vi den grekiska prepositionen ek, från. Det är en rättfärdighet som kommer från Gud. Alla människor är syndare, men Jesus är alla människors frälsare. Paulus uttrycker det på detta sätt i vers 22 till och med 24. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Jesus förklaras vara den enda orsaken till att alla människor förklarats rättfärdiga. Det finns ingenting hos dem själva som kan åberopas. Tvärtom är alla människor fördömda på grund av sin synd. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men aposteln fortsätter genast. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Lägg noga märke till, liksom alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står de alla nu som rättfärdiga. Det här är ett av Bibelns beläggställen för läran om den allmänna rättfärdiggörelsen. Det vill säga att genom Jesu död och uppståndelse har en rättfärdiggörelsedom uttalats från himlen över allt vad människa heter. Det är verkligen som Rosenius skriver. Du får vara hurdan du kan, så är åtminstone dina synder borttagna, utplånade, förlåtna, kastade i havets djup. Detta skedde i Kristi dödstimme. Blir du fördömd så sker det inte för dina synder utan för din otro, därför att du håller dig borta från Kristus. Det här är det berömda citatet ifrån dagbetraktelsen för den 31 mars. Frågan är vad den härlighet från Gud som alla människor saknar syftar på. Två alternativ är möjliga. Antingen syftar den på den ursprungliga härlighet som Adam och Eva skänktes vid skapelsen, då de ofördärvade var lika Gud i rättfärdighet, härlighet och kärlek. Detta passar in i sammanhanget, eftersom det var genom synden som denna förlorades. Den andra möjligheten är att det grekiska ordet doxa här inte ska översättas med härlighet som brukligt är, utan som pris, beröm. Ett exempel på denna andra användning av doxa har vi i Johannes evangeliet 5:44, där Jesus säger till sina judiska motståndare: hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Här är det tydligt att doxa har betydelsen pris, varför folkbibeln översätter ta emot ära. Om Paulus i vår vers 23 åsyftar denna andra mening, blir innebörden att alla har syndat och därför saknar beröm från Gud. De har inte hans godkännande, det vill säga de erkänns inte av Gud. Också denna andra innebörd passar bra i sammanhanget, varför det är svårt att avgöra vilket alternativ som är mest troligt att Paulus menat. Vi ska nu i predikans andra del tala om Jesus, vår nådastol. Mänskligheten har alltså blivit friköpt av Jesus. Hur har han, vår frälsare, friköpt oss? Petrus skriver i sitt första brev, första kapitlet, vers 18 och 19: ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från ert meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Dessa ord citerar Luther i Lilla katekesen, i den mest centrala av alla artiklar, andra huvudstyckets andra artikel, om Guds son och återlösningen. Paulus visar här på samma sanning genom att säga att Jesus ställts fram som en nådastol i vers 25. Vad menas med det? Nådastolen var locket på förbundsarken som var placerad i det innersta rummet i templet i Jerusalem. I botten av förbundsarken låg lagens tavlor med de 10 budorden. Man kan läsa om nådastolen i de instruktioner Mose fick angående tabernaklet. Och i instruktionerna för firandet av den stora försoningsdagen, på hebreiska Yom Kippur, läser vi att översteprästen skulle slakta folkets syndofferbock och bära in dess blod innanför förhänget. Och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och brott, från alla deras synder. Den här instruktionen finns i tredje Mosebok, kapitel 16, verserna 15 och 16. Förhänget, i äldre översättningar förlåten, var ett tjockt draperi som skilde det innersta rummet, det allra heligaste, från övriga templet. Endast en gång per år, på den stora försoningsdagen, fick överste prästen i Israel gå in bakom förhänget, in i det allra heligaste, för att där bestänka nådastolen med offerblod. Då sonades alla Israels synder under det gångna året. Om vi tänker oss lite i god mening barnsligt, att Gud från sin himmel ser ner på förbundsarken, så ser han inte lagtavlorna i botten av förbundsarken, de som överträtts av Israels folk i både tankar, ord och gärningar. Varför inte? Därför att offerblodet övertäckte allt sammans. Blodet raderade ut brotten mot Guds lag. Ordagrant betyder Yom Kippur inte stora försoningsdagen som vi översätter det, utan övertäckardagen. Det vill säga dagen då förlåtelse gavs åt hela folket därför att överste prästen hade övertäckt nådastolen med syndofferbockens blod. På samma sätt övertäckte Jesus synderna då han lät sitt blod utgjutas som ett offer på Golgata. Inte bara ett folks synder under ett visst år, utan alla synder som hela mänskligheten begått ända från världens gryning och kommer att begå ända fram till den yttersta dagen. Jesus är verkligen Guds lamm som tar bort världens synd. Som Johannes Döparen säger i Johannes evangeliet 1:29. Därmed förstår vi också hur Gud kan vara rättfärdig när han förlåter människor som är syndare. Genom att ställa fram Jesus som den sanna nådastolen ville han, som Paulus skriver i vers 25 och 26, visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Hade inte Jesus, vår sanne överste präst, som han kallas i Hebreerbrevet, betalat priset för våra synder med sitt blod, alltså genom att dö för oss, skulle man kunnat tro att Gud inte vore rättfärdig, eftersom han inte bestraffade synderna i det gamla förbundet. Hur kunde han förlåta utan att utkräva hämnd och bestraffa ondskan? Det är ju så att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, som det står i Hebreerbrevet 9:22. Men Paulus säger nu att genom att Jesus Kristus har dött för alla synderna har det blivit tydligt att Gud verkligen är rättfärdig. Inte överslätande med synden, vilket vore en styggelse, då han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. I predikans avslutande del ska vi nu tala om rättfärdiggörelsen genom tron. Alltså den subjektiva rättfärdiggörelsen. Paulus fortsätter med att skriva: vad kan vi då berömma oss av? Det här är i vers 27 och 28. Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eftersom all rättfärdighet kommer från Jesus och skänks oss, har ingen människa, inte ens den frommaste och mest helgade, någonting överhuvudtaget att berömma sig av. När Luther översatte vers 28 skrev han: vi hävdar att människan förklaras rättfärdig av tro alena. De papistiska kritikerna menade då att han förfalskat bibeltexten, eftersom ingen motsvarighet till ordet alena finns i den grekiska grundtexten. Luther menade då att han översatte betydelsen och inte ord för ord, och att det är något man måste göra eftersom språken inte alltid fungerar på samma sätt. Ser vi till sammanhanget är det uppenbart att Luther hade rätt. Tron ställs här i motsättning till gärningar. Det är inte genom gärningarnas regel en människa är rättfärdig, utan genom trons regel. Inte genom laggärningar, utan genom tron. Eftersom det är en annans förtjänst det handlar om, kan våra gärningar omöjligt spela in. Det är genom tron alena vi blir rättfärdiga. Vi har tidigare i predikan hört att Bibeln lär en allmän rättfärdiggörelse som omfattar precis varenda människa. Det finns här i Romarbrevet 3, vers 23 och 24, men också i kapitel 4 av Romarbrevet, vers 25, kapitel 5, vers 18 och 19, och i andra Korintierbrevet 5, 19. Det är de tydligaste och klaraste ställena. Här skriver Paulus att en människa blir rättfärdig genom tro. Liksom han i vers 22 talade om en rättfärdighet från Gud för alla som tror. Detta tycks vid en ytlig betraktelse motsäga det faktum att alla människor förklarats rättfärdiga. Motsägelsen är konstlad. Genom tro visar det ett sätt varpå den allmänna rättfärdiggörelsen från Gud tas emot. Gud har, som vi sett, genom Jesus förklarat alla människor rättfärdiga. Denna frikännande dom kan antingen tas emot genom tron eller avvisas i otro. Det är inte tron som skapar rättfärdigheten, utan rättfärdigheten finns där redan som ett objektivt faktum. När denna förkunnas genom evangelium och människan tar emot detta underbara budskap, får hon andligt liv. När evangeliet mottas genom tron blir det en levande verklighet för henne personligen. Vi blir inte rättfärdiggjorda på grund av tron, utan genom tron. Tron är bara det mottagande instrumentet. Detta mottagande, budskapets implementering, alltså dess förverkligande i det egna livet, kan vi med ett passande ord kalla den subjektiva rättfärdiggörelsen. Då har nämligen den objektiva verkligheten, Guds rättfärdiggörelse av alla människor, blivit en sanning som jag själv omfattar genom tron. På engelska kan man i detta sammanhang tala om de tre gena. Gained. Jesus har förvärvat rättfärdighet åt oss. Given. Den delas ut åt oss i ord och sakrament. Gotten. den tas emot genom tron. Gained, given, gotten. Endast om rättfärdigheten tas emot genom tron leder den till liv och salighet för oss. Trots att alltså alla människor av Gud i himlen är förklarade rättfärdiga blir bara en minoritet av mänskligheten frälst. Det glada budskapet måste också tas emot genom tro. Evangeliet måste predikas så att tron kan uppstå och sen också bevaras och växa till. De människor som inte tror evangeliet går evigt förlorade. Att det finns sådana människor och att de är så många ute i det stora folkhavet är tillvarons allra största tragedi. De som inte tar emot gåvan finner ingen tröst och glädje i den. De lever i mörkret och är blinda för den gåva som erbjuds hela världen. Genom att gåvan, syndernas förlåtelse för Jesus skull, inte blir mottagen, förblir de i mörkret där utanför och hamnar sen i helvetet. De måste nämligen då själva svara för sin syndaskuld och får sitt välförtjänta straff. Man kan alltså vara rättfärdiggjord i objektiv mening, vilket alla människor är, men inte i subjektiv mening. Det är det bara ett fåtal som är. Dessa lyckliga människor är de som hört evangeliet, tagit emot det i tro och fortsättningsvis lever av detta glada budskap genom nådemedlen, ordet och sakramenten. Paulus fortsätter med att understryka att Gud är allas Gud och allas frälsare. Vers 29 och 30, där står det: eller är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika sant som att Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron. Som vi minns har Paulus tidigare hävdat att judarna hade en fördel, ett försprång genom förbundsgemenskapen. Men i Romarbrevet 2:11 hade Paulus hävdat att Gud inte är partisk. Nu återkommer Paulus till detta. Om det skulle vara så att budobservans och laggärningar vore grunden för ett rätt förhållande till Gud, skulle judarna ha ett försprång. Men nu vilar ju förbundsgemenskapen och barnaskapet på tro på Jesus Kristus. Och därför har såväl judar som hedningar lika tillgång till Guds rike. Eftersom han, som det står i vers 30, förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron. Till sist ställer Paulus en fråga. Upphäver vi då lagen genom tron? Och han besvarar den genast: verkligen inte. Vi upprätthåller lagen. Genom vad Paulus sagt om lagens gärningar och trons rättfärdighet skulle man kunna tro att han ringaktar lagen och menar den vara överspelad eller överflödig. Det menar han inte alls. Som framgår i kapitel 6 och 7 har lagen en viktig funktion i den kristnes liv. Här nöjer sig Paulus bara med att tillbakavisa tanken att lagen skulle vara satt ur spel. Det är bara genom trons rättfärdighet som lagen tas på allvar. Den som tror sig kunna prestera en rättfärdighet på lagens väg sänker i verkligheten lagens krav och upprätthåller den därför inte. Lagen kräver ju att den ska hållas på ett fullkomligt sätt. Dessutom kan man genom evangeliets frigörande kraft som kristen faktiskt följa lagen. Inte på ett fullkomligt sätt, långt därifrån, men på ett begynnande, stapplande sätt. Denna ofullkomliga laglydnad har dock ingen del i vår rättfärdiggörelse eller ställning inför Gud. Där gäller Kristi förtjänst alena, som vi tillräknas av nåd alena, genom tron alena. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.